Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Ny säsong står för dörren med nyförvärv både på isen och på vågen. Vi välkomnar Peter Lussell till oss som har bytt från bankkostym till försäkringskostym. Vi finns på nya hemsidan vagen.se. Vågen för vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Alltså, det är ju fest varenda vecka nu. Hockeysäsongen drog igång, Röglepodden drog igång och den här veckan så får vi välkomna Linus Alin tillbaka. Så viktigt. Nu är han med oss. Nu är han med för att ge er alla hans kunskaper. Välkommen hem, Linus Alin.
Tack så jättemycket. Det var ingen dåligt välkomnande. Nu känner jag att det kom lite press här. Det känns bra.
Vi får nästan köra måljingen igen. Hoppa, hoppa, hoppa. Han är tillbaka. Det är som en gammal släkting som har kommit hem från Amerika. Härligt är det.
Ja, verkligen. Och jag ska försöka vara lite mindre speedad, lite mer normal. Och hoppas att jag hanterade det i alla fall i inledningen. Själv befinner jag mig varken i Ängelholm eller Helsingborg, utan i Schweiz. Hej Schweiz! Och Zug!
Gott jobbat.
Strålande väder här nere som kommer att välkomna Rögle senare den här dagen.
Vi är överallt, som det heter.
Jag personligen kommer inte att välkomna dem, för jag kommer inte vara på samma ställe som dem. Men de kommer nog känna sig välkomnade av det mesta här nere, skulle jag gissa. Men det kan vi återkomma till.
Och både jag och Linus har varit på Rögles morgonträning. Vi har allt ifrån formationer till skador till lite härligt gruff att bjuda på.
Underbart, det där ser jag fram emot. Jag vet inte riktigt vad som har hänt, så det blir ju spänning för mig med. Själv har jag befunnit mig ute på ett mycket intressant ställe som kommer att komma till er vad det lider. Ett stort reportage där jag och fotograf Mattias Berghjeld har haft inte mindre än Dan Tangnes som vår egen personliga guide. Det ska ni inte missa, det kan jag säga, även om jag står bakom det. Då tycker jag att det är dags att dra igång med pucklistan. För vi har några puckar som ska förpassas in i mål den här eftermiddagen. Och vi börjar väl, som är det mest logiska, nämligen med succéstarten i Champions Hockey League, eller Champions League som alla förkortar det till inom hockeyvärlden. För Rögle har ju två raka segrar. Och Daniel, du har ju varit på plats i Halmstad båda gångerna när de hade sina hemmamatcher där innan nu bortaturnén börjar.
Jag var faktiskt inte på plats i lördags, men jag var på plats i torsdags. Men jag har studerat båda matcherna ingående, ska jag säga, till protokollet. Och jag tyckte att det märktes redan i torsdags att det var en nivåhöjning av närmast chockartade mått. Alltså efter sett såsiga försäsongsmatcher så redan från första nedsläpp mot Zug så fattar man ju att det här var något helt annat. Det var två riktigt, riktigt roliga, intressanta matcher att titta på.
Linus, jag först var med att fråga hur det är att vara tillbaka. Det är ju, känns det någon ringrostighet? Det är ju rätt många nya namn att hålla koll på i Rögle och du får ju en rivstart här nu.
Ja, och det är lika bra att kasta sig rätt ut i arenan och träningshallen och se en träning idag, för att man behöver komma in i allt och skaffa sig en bild av vissa spelare som man ser live. Det är ju alltid lättare än på tv, men jag har ju sett Rögles CHL-matcher på tv och slagits av det att just CHL för mig innan man såg de här matcherna var lite ja, men lite diffust, visste inte riktigt vad man skulle få och hur det skulle bli och följa det. Men de här två matcherna som har varit har ju varit intressanta på riktigt. Det har inte varit något sömnigt halvdant, utan två matcher som spelarna har ställts på prov och laget har ställt på prov. Och jag tycker, nu har Rögle haft tur i det avseendet såklart att man har mött två väldigt kompetenta lag. Det hade ju också kunnat vara en sån här 10-0-match som något lag vann mot Sønderjyske till exempel, som är det sista laget där i Rögles grupp. Men jag tror att Rögle har stor nytta av detta när de går in i SHL sen, att man har fått de här matcherna bakom sig. För att det är, precis som spelarna vittnar om själva, om jätteskillnad att se de här matcherna istället för träningsmatcher.
Och det laget som vann mot Sønderjyske var ju inga mindre än just Dan Tangnes tog. De åkte ju dit efter matchen mot Rögle och vann med 10-0. Och ja, nu viftar Daniel med fingret. Jag vill bara säga så här till er båda. Du kan ta med dig det, Daniel, också. Är det inte så att vi kanske här i Sverige vi blivit lite lurade av rapporteringen från CHL genom åren, som inte alltid har varit så bejublande positiv, medan man nere i länderna här haft en betydligt bättre bild av turneringen?
Jag vet att jag tror det är lite både och. Jag tror Linus var inne lite på det. Jag tror Rögle har dragit en riktig vinstlott i gruppspelet så här långt och fått möta Zug som är schweiziska mästare och som är ett riktigt, riktigt bra lag. Och München som är full fart och kraft och spelar liksom tacklingshockey. Det har ju varit två jättebra matcher. Man kan ju också fått en sån match som jag tror Växjö mötte Bremerhaven hemma, vann med 5-0, städa av dem liksom. Jag tror att nivån skiljer sig ganska mycket, eller det gör den, det skiljer sig väldigt mycket mellan lagen, och där är några slagpåsar i varje grupp. Rögle hade också kunnat börja nu mot Sønderjyske hemma och borta. De är ju slagpåsen, känns det som, i Rögles grupp. Men en jättevinstlott att få två sådana här matcher direkt. Det kommer de absolut ha nytta av. För den här typen av matcher hade de inte fått i någon träningsmatch. Det tror jag inte.
Å andra sidan kan man väl säga så att fotbollen dras ju också med det i Champions League. Det kanske inte alla superstora klubbar som jublar över lag som Malmö FF och tycker att jaha, vad har de i den här turneringen att göra? Så att det problemet som du nämnde, Daniel, finns ju även inom fotbollen i så fall.
Jo, men det finns det. Jag menar bara att man får ju ut olika mycket av en match. Växjö möter ju ett tankat eller ett torpederat Bremerhaven och vann med 5-0. Den matchen ger ju inte så mycket när man summerar den, man städar av den. Det blir ju liksom inget större test. Jag menar att Rögle har haft flyt här med lottningen och fått de här två lagen tidigt och fått två riktigt bra matcher, för det är ändå det, även om man såklart viktigt att avancera i turneringen, så man har ju nytta av detta när man kliver in i sitt SHL-spel sen.
Och vi pratade ju lite grann, du och jag, Daniel, igår, ja, du var med där också, Linus, men just det här det jag nämnde att oj, har vi hypat Marco Kasper för mycket nu på försäsongen, för det är han vi nästan har pratat mest med, men han har ju verkligen gjort sig förtjänt av det också. Så det är ju intressant att vissa spelare, unga spelare, går in och bara tar för sig så som Kasper har gjort under de två första CHL-matcherna för Rögle.
Absolut. Vi snackade ju torsdags om att jag skrev att vi tyckte han gav liksom ett modigt och intressant intryck. Han stod upp och tog någon fight och han liksom visade mod både liksom på isen, i spelet och när det förväntades liksom lite fysik av honom. I lördags mot München tog han ju ett steg till. Där var han ju, tyckte jag, att han var liksom kanske Rögles bästa forward ihop med Ludvig Larsson. Den som fick mest uträtt, att han gjorde två mål och en assist. Så att det hände ju någonting i den andra matchen. Han tog ett kliv till där, så att det känns ju definitivt inte hypat. Är man Rögles bästa poängplockare efter två CHL-matcher så har man förtjänat hypen som 17-åring, tycker jag.
Jag vet hur Daniel drog parallellen med Nils Höglander, Marco Kasper, jämförelsen. Och det ligger ju inte spelmässigt, alltså hur man är, vilka attribut man har som spelare. Men det känns som det man kan läsa in och det man hör och det man ser, Så attitydsmässigt verkar det finnas en rätt klar och tydlig linje mellan de här två. Hur de är i gruppen, hur mycket de tar för sig, hur seriösa de är på och utanför isen, de typerna av grejer. Så därför ska det bli intressant att se hur Marco Kasper nu tar vara på det här genombrottet som han har fått. Och det är ju ofta så att det är någon ung spelare som under en försäsong blixtrar till och lyser, och sen så kan det antingen bli att man fortsätter ta sin ordinarie plats, eller så mäktar man inte riktigt med det och dalar igen. Och därför ska du se nu, okej, Marco Kasper, just nu har han ju en plats i det här laget. Det ska bli väldigt spännande att se om han är på den nivån så han kan slå vakt om den också.
Jag skrev det i lördag, så jag är helt övertygad om att han är med i premiären. Det var ju lite samma känsla med Nils Höglander. Varför drog den parallellen? Och jag håller med dig om det med Nils Höglander. Vi kommer väl till det. Vi kan väl avslöja att Marco Kasper var en del i gruffet som vi fick se idag. Han är ju inte en spelare som ställer sig sist i kön. Han ställer sig först i kön. Och han är lite småkaxig och han vågar. Det var ju precis samma med Nils Höglander. Folk var ju, minns jag, förbannade på honom också. Han vassa armbågar liksom, tog för sig. Så där finns ju absolut en parallell. Jag också, så jag vill bara säga att det är ju inte så här, vi vet ju inte ännu vad Marco Kaspers nivå är liksom. Det är inte säkert att det är absolut inte säkert att han presterar på de här höjderna när SHL börjar. Det kommer förmodligen att gå rätt mycket upp och ner. Var resan slutar har vi ju liksom inte en susning om, men att han liksom har slagit sig in på merit och har en given plats nu, det är ju ställt utom tvivel.
En annan parallell som jag kommer att tänka på mellan Nils Höglander och Marco Kasper. Okej, nu har jag ju träffat Nils Höglander bra många gånger fler än Kasper. Men mina första intryck av Kasper var ju också det att utanför isen så är det en ödmjuk kille. Ingen som svävar iväg och tar de största orden i sin mun så, utan jättebra, han nöjer sig där, det är liksom inte superlativerna. Så att där tycker jag mig kunna känna igen Nils Höglander också i Marco Kasper, att de är lugna vid sidan om. Och folk får rätta mig om jag har fel här, för jag har inte hela bilden av Marco Kasper, men det är mina intryck så här långt.
Jo, men jag har faktiskt inte, tror inte ens jag har pratat med människan, så jag kan inte ge några vittnesrapporter där. Men jag har ju hört honom prata, och jag intervjuade Cam Abbott i fredags, var det väl mellan de här två CHL-matcherna. Och då berömde han framförallt, han sa att jag nästan aldrig, fritt översatt i minnet, jag har nästan aldrig träffat en människa som lägger ner så mycket tid på sitt hantverk. Och med det menar man liksom hur ambitiös killen är. Och jag var inne på det i lördags också. En människa som har varit i Sverige, jag vet inte ens om han har varit här ett år. Och han pratar flytande svenska. Han pratar ju nästan liksom infödd svenska. Det indikerar väl att det är en kille som är beredd att gå några mejl extra för att liksom komma dit han vill.
Linus, är det några andra spelare som du har noterat på hemmaplan när du inte har varit i tjänst, eller har du tittat på matcherna mer med en åskådares ögon?
Du menar spelare som har stuckit ut?
Precis.
Ja, men jag tycker att Tyler Kelleher ser väldigt spännande ut med sin spelstil. Jag vet att ni var inne på det förra veckan, va? Hans irrationella stil. Jag tycker att nu tappar jag namnet. Jo, Adam Tambellini, även om man vet hans kapacitet, så är det ju faktiskt någon som har gjort liksom stegen på väg mot att bli Rögles kommande poängkung. Och han har inlett på det sättet också. Han har gjort sin succé i Hockeyallsvenskan. Han har gjort sin första SHL-säsong där han gjorde klart godkänt med poäng, som också var lite, ja, vad ska man säga, hackig. Han fick ju en skada som höll honom borta länge efter en succéstart. Nu kommer han in i nästa säsong där han vet vad allting handlar om och så. Och han ser ju verkligen redo ut och axlar liksom en ledande roll gällande produktion.
Och vi ska komma ihåg det med Adam Tambellini också, att han var en av tre Rögle-spelare som var de absolut främsta poängplockarna i slutspelet. Så hans formkurva var ju verkligen rakt uppåt, och han var nog kanske till och med Rögles bästa poängplockare om man ser till, om man fördelar just de här poängen mellan mål och assist.
Precis, och sen vill jag också nämna Ludvig Larsson, ni får vara från Mora där. Det jag har sett av honom så tycker jag att han har kommit in i Rögles spelsätt. Han ser ut att passa väldigt bra, han ser bekväm ut, han ser användbar ut och verkar ha en väldigt kort startsträcka. Så det är väl de tre som har fastnat lite och man har tänkt lite kring och kommit till lite slutsatser i alla fall.
Daniel, har du någon spelare du vill lägga till på den listan? Anton Bengtsson kanske?
Jag blev faktiskt uppringd av någon från SHL som ville intervjua mig i Rögle och fråga vem jag tycker är Rögles MVP och mest värdefulla spelare. Jag sa faktiskt Anton Bengtsson då. Och jag menar att han är liksom Rögles hjärta och lunga på något vis. Om de vill skicka ut en spelare som säger det här står vi för i det här laget just nu, så tror jag att Anton Bengtsson är den som tuffar ut först. Så att han är bra, det tar man nästan för givet nu. Jag tycker han är ju det hela tiden. Han går ju i bräschen vad de än gör. Och det kändes som en, liksom en sån här som inte riktigt har spelat många år i SHL när han kom till Rögle. Men han har ju verkligen gjort en resa de här åren och blivit något som kanske inte riktigt HV såg framför sig. Så att, ja, nej, men han tar mig nästan för givet. Sen är jag väl inne på dem som ni har pratat om också. Kollar man så som Adam Tambelin, vi snackade med honom förra veckan. Och så vill jag inte han går sönder, så jag är helt säker på att han är nästa man som kanske spelar i det landet där du är ny hjälm. efter denna säsongen. Det känns som en resa som går rakt upp och tar sig färdig ut och liksom tävla om segern i SHLs poängliga till exempel. Har ju öppnat urstarkt för säsongen.
Det rödvita landet som inte är Danmark.
En sista spaning har jag från COL som inte handlar om någon spelare. Men det handlar ju om publiken som är tillbaka. Vi såg ju det i torsdagshjälm redan när vi var där på första matchen. Så underbart det är att vara på idrott med, nu var det bara 1000 personer ungefär som fick vara på plats, med vilken liksom otrolig stämning det blev direkt. Och inte minst, jag tror helt övertygad om att det gör sitt till att liksom hela den här känslan att man tyckte att det lyfte så mycket. Och kanske också att liksom publiken gör att spelarna också lyfter sig till en nivå som är svår att piska upp sig på när man hör fläktarna i taket och det är helt stendött.
Och eftersom jag har träffat Dan Tangnes idag så frågade jag vad han trodde om matchen imorgon, hur mycket publik det blir. Han spekulerade i runt 4 000. Vi får väl se hur, mellan tummen och pekfingret, hur långt eller kort det var mellan tummen och pekfingret när vi väl är på plats där.
Det är bara drygt halvfullt där. Den tar väl in 7 000 eller något sånt. Ja.
Jag kan inte exakta siffran där. Jag har inte kollat upp det faktiskt än. Men ja, jag har faktiskt inte varit där än heller. Jag har inte kommit dit. Jag har haft fullt upp med att vara i en annan typ av arena idag.
Men då, ska vi rulla, liksom rulla myntet ett halvt varv framåt så får de ju faktiskt en ännu bättre startsträcka mot SHL-premiär nu. Möta samma lag på deras hemmaplan. Det kommer bli ännu svårare om det var tufft. På hemmaplan, de fick ju verkligen slita för att vinna de här två matcherna. Det ska bli superintressant att se dem när de här schweiziska och tyska lagen spelar hemma.
Publiken kommer vi att komma tillbaka till senare i det här avsnittet i ett avseende, för det är en av punkterna på listan. Men vi återkommer som sagt till det och sen så glider vi över till Linus Alins träningsrapport och undrar, har det skett någon utveckling i Linus Alins block? Har han gått över till det digitala eller kör han fortfarande analogt? Inte ens det, utan
det känns mitt emellan nu, för jag har ett utskrivet papper framför mig. Det fick bli så idag.
Oj.
Linus, jag stod bredvid dig på läktaren. Jag såg att du antecknade ett block. Du har alltså gått hem och skrivit ner det på datorn efter det, va?
Ja, precis. Jag ville vara noggrann idag nu när jag är så rostig. Så nu, jag vill inte riskera att jag inte skulle se mina egna kråkfötter. Så jag fick göra så helt enkelt.
Ruckigt ambitiöst.
Ja, det här lämnas inget åt slumpen i Röglepodden.
Nej, det är bra. Det är bra. Så då kanske du får dra kedjor och backpar och målvakterna är väl ganska självklara.
Ja, men vi kan...
vi kan ju bara säga övergripande att trenden som vi konstaterade förra veckan, att de verkar liksom ha hittat sin struktur på back- och forwardsidan, den är ju ganska intakt. Förändringarna som görs är ju på grund av att de är tvingade. Så har vi liksom sagt det också.
Precis. Det vi kan säga om vi har det aktuella läget finns ju två punkter vi får stanna vid direkt, för att det är ju så att TBT:n kommer inte att följa med till Schweiz och missar både matchen mot Zug och matchen mot München också. Han saknas, och Daniel, du pratade ju med Kristoffer Alvengrip, Rögles fysio, som inte vill avslöja om han var skadad eller om det var någon annan anledning ens till hans frånvaro. Men nej, han är inte i de här två matcherna. Så mycket vet vi.
Ja, det brukar de ju faktiskt säga annars. Om de är skadade brukar de ju säga att de är skadade. Så jag har funderat lite på varför. Man kanske inte är skadad. Men det är ju en ren gissning. Eftersom det är inte riktigt brukar låta så att de inte vill kommentera om man är skadad. Man är inte disponibel i alla fall i de här matcherna. De säger att han hoppas ha honom, eller liksom tror att han är i speldugligt skick till SHL-premiären i alla fall.
Och apropå gissningar så är ju en observation som ett par av våra uppmärksamma läsare gjorde oss uppmärksamma på, att TBT:n fick en smäll i senaste matchen i samband med den här straffsituationen. Han får alltså, om vi ser rätt på reprisbilderna, målvaktens stöt över käken, va? Och det är där han har
haft skadat. Om du träffar käken vet jag inte, men mot ansiktet.
Mot ansiktet, ja.
Och det var det sista han gjorde i den matchen. Så att, det går ju att dra vissa logiska paralleller där. Men om det är så, vi får väl säga att det är en ren gissning då.
Det är en ren gissning, men vi kan ändå berätta för alla lyssnare att det var så det var. Sen vet vi inte alls om det var bra efter 10 sekunder eller om det är någonting som håller honom borta från den här roadtrippen. Men En smäll mot ansiktet var det där i samband med den situationen. Sen kan vi också berätta att backen Timo Nickel har lånats ut till AIK från Rögle under den här säsongen. Det ska dock sägas att Rögle på sin webbplats har förkunnat att Rögle då har rätt att plocka tillbaka honom vid behov. Men 1+1 brukar bli 2, och det här är då alltså en ledig plats nu på Rögles backsida. Nu har man 7 inför en SHL-premiär. Och jag är nu i det stadiet där jag skulle bli förvånad om det inte dyker upp ett nyförvärv på backsidan. Det kan dröja till premiären är avklarad en bit in på serien, men jag tror verkligen att det är planen.
Det tror jag också. Jag kan bara säga att det här med Nickel till AIK hörde jag vanligtvis välunderrättade fåglar viska om för ett bra tag sedan. Så jag tror inte att det är någonting som har bestämts nu i dagarna. Jag tror att man har förnylat på den lösningen eller haft det mer eller mindre klart en längre tid. Och jag har också hört fåglar viska om att de har liksom förhört sig på marknaden liksom om backar, så jag blev inte heller överraskad om det dansar in en back snart.
Om vi ska spekulera då, om det nu har varit egentligen klart en längre tid med Nickel, så kanske det har varit nästan klart med en ny back in under en tid som presenteras inom kort.
Nej, men det är inte säkert att det finns ett rakt samband där, skulle jag säga. Alltså, Nickel är ju lite grann en chansning. Han är 19, han är ju med inne på ett bananskal. De förlängde denna säsongen med honom. Det är klart att de vill se vad som händer där. Och de vill testa honom på försäsongen. De vill se honom i sin miljö här. Men sen är det ju säkert så att de räknar inte med att han tar en plats på 6 eller 7 backar. Då ska han liksom gå förbi 2 stycken i kön. Så jag tror att det här har varit planen. Sen kan det ju hända grejer att det blir liksom skador. Eller att han skulle fått liksom ett Kasper genombrott eller så. Det som kanske hade ritat om det. Men att man har, ska jag nu gissa, att man har liksom skissat på den här lösningen. Och så har man liksom tryckt på knappen nu kanske.
Ja, om man då har gjort det. Då har ju som sagt 7 backar. Varav en är William Wallinder som är ny på den här nivån. Ung talang. Och en annan av dem är Samuel Johannesson. Som ju hade en väldigt tuff fjolårssäsong. Där han var utanför laget väldigt länge. Det räcker ju med att liksom tänka och fundera på det ett tag för att komma fram till att Rögle blir sårbart om man åker på en skada på någon av sina sex startbackar. Och då tänka också på kanske den nordamerikanska spelarmarknaden där det väl börjar lyckas upp lite. Längs med september, här nu är vi inne i september och ju längre den månaden går desto fler spelare brukar väl bli lediga där borta. Så jag tror att rent logiskt så blir jag inte förvånad om det du säger, Daniel, eller att du har hört att Rögle får liksom sondera terrängen och sondera marknaden.
Jag tar det inte längre än så. Jag har bara hört att de har liksom ställt frågor så om namn. Sen om det betyder att de har liksom, jag sa inte att de jagar en back, för det vet jag inte, men jag har hört att de har ställt frågor på marknaden. Men nu är man nästan lite sugen på hur Linus laguppställning, den kommer ju ifrån ju. Eller igen, avbröt dig.
Jag tänkte att vi kanske skulle ta backparen som de har sett ut, och det kan jag ju nästan säga utan att ha sett träningsrapporten här nu, men du kan ju få dra dem, Linus.
Ja, men jag gör det. Tony Sund tillsammans med Lukas Ekstol Jonsson, Samuel Jonsson med Ryan McKiernan och Allan Lesund med Samuel Johannesson och sen då William Wallinder som sjua.
Om vi ska titta på det här.
Då är Lesund tillbaka. Det var kanske det du skulle komma till, men då är Allan Lesund tillbaka. Missar ju de två första SHL eller CHL matcherna på grund av OS-kval med Norge, och Wallinder vikarierar där. Tillbaka nu, vilket innebär att Wallinder får maka på sig.
Vi var ju inne i förra avsnittet av Röglepodden, Daniel, på hur kommer backsidan stå sig? Vad har du fått för intryck under de här två första matcherna?
Vad har jag fått för intryck? Ja, men ungefär som förväntat. Det känns ju som att Lukas Ekstol Jonsson och Samuel Johannesson börjar väl kanske lite på samma plattform, man ska säga, efter förra säsongen. Man hade kunnat välja liksom en av dem, både i powerplay och kanske att spela ihop med Tony Sund som anses vara ett ankare i sammanhanget. Och där man ju, känns det som så här långt har man gjort sitt val. Det är Ekstol Jonsson som spelar med Sund och det är Ekstol Jonsson som spelar i powerplay. Det blev ett byte där inför CHL. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker väl att det har kanske blandats och gett lite. Sund gav ett jättebra intryck. Sund och Ekstol Jonsson var jättebra i första matchen mot Zug. Jag tycker att Jonsson och McKiernan var bästa backpar i andra matchen mot München. Jag vet inte. Samlade bedömningen väl kanske att det har blandats och gett lite. Det känns inte som att man kanske fått se. Ingen som har maxpresterat direkt eller spelat ut hela sin potential.
Okej, då går vi över till forwards, för vi har ju pratat en del om backar här nu.
Ja, men precis, och då uppstår ju lucka efter Britén såklart. Och den luckan fyller Anton Bengtsson på centerpositionen. Så han går från ytter till center nu. Och han spelar tillsammans med Dennis Everberg och Tyler Kelleher då. Sen så har vi Adam Tambellini, Mattias Sjögren, Leon Bristedt, Marco Kasper, Ludvig Larsson och Oskar Ståhl Lyrenäs. Och
sen så intakta kedjor.
Precis, de i mitten där. Och sen den fjärde blir Adam Edström, Brady Ferguson och Robert Lantosi.
Uttalar man så? Tycker du imponerad så här långt? Jag har sagt Lantosi, det är kanske helt fel.
Alltså jag gick bara på magkänsla här nu.
Ja, men jag tror din magkänsla är bättre än min.
Jag vet inte om man pratar skånska där nere, men i så fall är det nog helt rätt ditt utav.
Jag vet ju därmed att även han var på OS-kval förra veckan, så han var inte med heller i CHL. Nu är han tillbaka. Det var ju intressant att se vad de skulle stoppa honom. Från början tror jag att de hade tänkt spela honom med Larsson Lyrenäs, men efter Kaspers succé där så blev ju han kvar där. Men öppnar sig en position i kedjan i den här brunkarkedjan med Ferguson Edström.
Det blir ju en uppgift för oss, kanske för mig då, som inte minst som ledare är den här Röglepodden, att kolla med Robert. Jag tror inte han säger Robert heller. Men om det är Lantosi eller hur det nu är det alltid trevligt att uttala namnen rätt.
Fråga, can I call you Robban?
Linus sitter och ler och han kanske har
Jag har inget facit, men jag vill att du lovar, Hjelm, att du nästa vecka kommer med facit till oss och alla lyssnare hur det uttalas.
Ja, jag hoppas det. Det kanske blir så att det är han jag ska vinkla på efter matchen imorgon. Vi får väl se. Annars är det kanske inte läge just efter matchen och gå in där och fråga, kan jag få ut Robert för att kolla vad hans namn, efternamn, hur det uttalas. Ja, ja, men det kommer ju en dag efter det också när jag ska ut på Rögläs träning. Så ja, det borde finnas tid för att börja mitt minne med.
Du löser det.
Jag hoppas det. Ja, det var alla forwards. Ska vi säga någonting mer om vilken ja, vi har pratat om de som har imponerat, och det var ju framförallt forwards som ni nämnde där, så det kanske inte finns så mycket mer att säga kring kedjorna här.
Man kan väl notera sista lagdelen på målvaktssidan, att de har spelat varannan match så här långt. Jag ska inte säga att det var någon skräll, men ja, jag trodde kanske att man skulle spela Rifalk på lördagen också. Men där stod Kalle Klang. Så det känns som att Klang verkligen får en chans att tävla med Rifalk. Men han är liksom inte utposterad som en backup-målvakt. Det är ju säkert så att Rifalk kommer att stå i premiären. Men intressant att de varvar hela vägen. Ja. Även när det blir liksom skarpt läge i tävlingsmatchen.
Det är ju de två sista matcherna för Rögle innan SHL-premiären borta mot Örebro 11 september. Så den mot München på lördag blir ju också ett genrep.
Ja, men det blir intressant att se målvakten här. Jag tycker liksom, de har sett helt okej ut båda två. Ingen av dem har väl liksom tagit flaggan och stuckit och visat liksom att jag är given första målvakt. De har väl, kan man väl säga, blandat och gett lite båda två. Helt okej. Där har ni ramlat in lite mål bakom båda som de tittat på video och tänkt att den där returen skulle jag inte ha släppt. Eller det blir inte riktigt som tänkt, men det är försäsong för dem också.
Ja, jag tror vi kan ta bort ordet nog. Jag är rätt övertygad om att Rifalk skulle vilja ha tagit två av puckarna han släppte.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Bakom sig mot Sog i Halmstad.
Ja, jag tror du har rätt då.
Ja. Ja, då har vi kommit igenom hela laget inför de här matcherna. Ska vi gå över till den populära punkten spaningar?
Nej, ska vi inte.
Nej.
Vi ska ju berätta om gruffet ju.
Ja!
Sånt man inte får på Rögles Instagram.
Just det. Marco Kasper alltså inblandad i gruff.
Ja, men det var lite spännande. Det ser man inte jätteofta längre. Men Rögle gör ju så ibland att de sätter två målburar och typ spelar i en liten cirkel. Två mot två. Det blir väldigt, väldigt mycket abbot hockey, eller man ska säga. Det blir mycket... Spelarna är väldigt nära varandra. Och det var väl så att Marco Kasper och Ryan McKiernan mötte varandra i ett litet byte, om man ska säga. Och det blev lite sammanstötningar redan där. Sen så hämtade de andan i en minut och sen så matchades de mot varandra igen. Och då small det lite mer. Eller vad ska vi säga, Linus?
Ja, alltså jag vet inte om man ska... Lite gruff med betoning på lite, men också lite ordväxlingar. Och till och med någon spelare som fick gå och ta bort McKiernan från från den här ordväxlingen då, så, och säga att de berömde varandra för varsitt gott jobb i det där bytet, kan vi nog vara säkra på att de inte gjorde det i alla fall.
Nej, vi ska inte överdriva det. Det var absolut inget liksom slagsmål, men det var ju tydlig irritation. Och det är väl det man kan komma tillbaka till, att Kasper är ju, han ställer inte sig sist i kön. Han är ju, jag intervjuade Ludvig Larsson efter träningen och han pratade inte om det, men han pratade om Kasper att han är lite småkaxig. Liksom. Han tar för sig, och McKiernan är 33 och kanske bara vid en annan liksom, rangordning. Men det är väl liksom sånt som händer i stridens hetta, om man ska säga. Men det man ser det inte ändå. Jag tyckte att det var lite vanligare förr när Rögle var lite sopigare, om man säger, att då kunde man till och med se riktiga slagsmål på träningen. Det är väldigt sällan som man ser ens den här typen av irritation mellan spelare, tycker jag.
Nej, då förr, som du säger, då var det ju ofta, då fanns det en konstant bubblande frustration i spelartruppen, eftersom man ofta liksom låg och harva ner i botten och förlorade liksom. Det var ju vissa matchsekvenser eller matchradder som man hade 10 raka förluster, och då till slut så rann det över för någon och så blev det så. Men i takt med att Rögle har börjat gå väldigt bra och vinna väldigt mycket, så är det där någonstans ebbat ut och försvunnit. Så det var lite ovant och intressant att se, och det är också härligt att vi kan förmedla det vi ser till våra trogna lyssnare. Man får det här lilla extra i podden, eller hur?
Verkligen. Så det vill man ju alltid ha. Så kanske man inte alltid vill ha gruff. Jag vet inte, är det så bra för en laganda med gruff? Eller kanske det är?
Jag vet inte. Hade det varit sånt här på varje träning, så är det nog inte bra. Men om det händer en gång, så tror jag absolut inte det. De är ju uppe i ansiktet på varandra. De spelar ju. Det är ju en hockey som liksom främjar kontakt och liksom det är intensivt upp i ansiktet. Men jag tror inte att det är någon liksom tillfällighet att det är den minsta liksom gallergossen och en mycket erfaren nordamerikan, att det just händer att det liksom är de två som står på varsin sida av det här lilla liksom gruffet. Jag tror liksom att det är en kille som lite grann tränger sig i kön, eller man ska säga, åker runt och, ja, men han är tar för sig helt enkelt.
Ja, och så länge det händer någon gång ibland, så tycker jag ibland så är det till och med ett sundhetstecken för en grupp av vinnarskallar att det kan rinna över lite på något håll, för det signalerar att man vill någonstans och att man blir förbannad om det inte går ens väg, och att man, ja, men brinner helt enkelt. Så att det ska bara klappas med oss i dueller och sånt på träningar, det tror inte jag på i alla fall.
Nej, det är klart. Och det handlar väl också om hur man hanterar en sån här grej. Man förväntar sig att det är professionella människor som skrattar åt det efter när dammet lägger sig. Liksom. Men, vi ska lägga det på rätt nivå. Det var inget slagsmål, men det var ändå så pass ovanligt att det är värt att nämna och värt att prata lite kring det.
Någonting annat från träningen, hur var det? Var den intensiv, kort antar jag, eftersom de skulle resa sen?
Nej, den höll på i en timme ungefär. Jag och Linus tyckte mest att det var kallt som i helvetet, om det nu är kallt.
Ja, för det är ju jättekallt.
Nej, det var så kallt så att jag såg på Linus att han skakade med hela kroppen. Du är inte van vid frysboxen. Du har varit ur det för länge.
Nej, jag måste komma in i många typer av vanor här igen, känner jag. Det blir att pälsa på sig nästa gång. För Rögle tränar ju i träningshallarna fram till, vad var det vi fick meddelat oss idag? 1 oktober eller något liknande?
Ja, det är ju renovering deluxe som pågår i stora Catena. Men nu har man ju fått tillgång till en andra träningshall också, så att det finns 2 isytor precis som vanligt. Men tanken är att det ska bli 3 om några veckor.
Ja, kallt som i helvetet, ja. Det var nytt.
Och det har du inte hört innan.
Nej, och i Arktis är det varmt som i himlen. Det är så man brukar referera till de här olika ställena. Ja, bra. Nu då? Är det inte dags för spaningar? Nu då?
Eller vaccinpass?
Ja, vilket vill ni ha? Jag tar och bläddrar lite i den här boken så länge. Ser ni vem som har skrivit?
Nej, det är spegelvänt. Hans-Peter Streibel. Ja, men det är ju han.
Det är ju han,
Streibel. Ja. Det är väl han läkemedelsmiljardären.
Ja, som har gjort vad då?
Europas mest moderna idrottscenter, just i Zug.
Här har jag att göra när jag ska skriva mitt reportage.
Oj. Jag tror till och med han som har på något vis knäckt MS-gåtan, är det inte det eller?
Stämmer, stämmer. Och det är det som har gjort att han... Ja, precis. Och det är det som har gjort att han har fått mycket pengar och så har han skapat en anläggning som är... I positiva ordalag då ska man säga att det är en parallellvärld. Det där ska ni bli insatta i via min text sen, men det är otroligt intressant, så mycket kan jag säga. Ett miljardprojekt som Dan Tangnes faktiskt varit med och ja, utvecklat och utformat så att det ser ut som det gör idag. Men det är inte han som har lagt pengarna till det, men det är, ja, det är bara ett ord som kan sammanfatta det. Wow!
Som en parallell kan jag berätta att jag intervjuade Niklas Hansson i Halmstad i torsdags. Och den här klubben har idag, eller det här, Zug har idag 40 personer bara som arbetar med närings- och träningslära. Och han stod och drack någon specialflaska. Så jag sa att det är inget skit om att chansat mig i den flaskan du står och dricker. Nej, det är det inte, sa han.
Det blir inget McDonald's på vägen hem i bussen där, inte.
Nej,
där är de ju. Är det sådana?
Det är två av väldigt många olika. Det här är då proteindrink, pepparmint. Den är ju, ja, ni ser att den är ju typ bärsgrågrumlig och smakar, ja, lite mynta smak på det. Men sen är det ju vatten och här har vi då en koffeinshot. Jag har blivit
duktig. Detta sen, eller?
Nej, det ska jag nog inte göra. Men det här är ju bara två av alla varianter. Ja, det är så på sån detaljnivå. Så att när hockeytränare pratar om detaljer så är det ingenting mot vad alla dessa drycker och allting annat i näringsläran och precis allting annat i den fysiska kunskapen och den vetenskapliga aspekten av det. Det här är, ja, det är som jag sa, det är en parallellvärld. Men ni ska få lite grann del av det så småningom. Det här kalla kaffeshotten, det är som att dricka kallt kaffe kan man säga.
Det är inget man blandar schweizisk grogg på.
Jag kan säga det att kökschefen var väldigt noga med att all form av alkohol var helt förbjuden kan man säga. Det förstör för musklerna.
Passar det för den där koffeinshotten bara, Hjelm, innan vi avslutar inspelningen? För vi behöver det på en lagom nivå.
Ja, som ni ser har jag bara tagit någon klunk av den än. Så det finns mycket jag kan speeda mig med här.
Så den sista CHL-tillbakablicken kan jag ju nämna. Slog man nu när jag intervjuade Niklas Hansson. Då kom ju Rögle, spelarna gående bakom. Då kom Dennis Everberg och började väsnas bakom och började störa Niklas Hansson med väsande ljud som han tolkade som hånfullt för att de hade förlorat, så sa Hansson att det kunde man ju ge sig på att han skulle komma och låta på det viset.
Ja.
De har inte glömt sin gamla kompis. Det tyckte jag faktiskt var intressant, att det är ju ett tag sedan nu, men att Niklas Hansson fick både liksom applåder på line-upen och liksom en spontan sång av Rögles supportrar efter matchen. Det var en matchbart tagen om, måste jag säga.
En specialsång kanske man inte har väntat sig, men det hade väl ändå varit skumt om Rögle-publiken inte hade applåderat Niklas Hansson. Då hade jag blivit förvånad.
Jo, men världen är väl full av andra sorters historier med folk som lämnar klubb, liksom gå till en annan och som liksom antingen är bortglömda i samma sekund eller får skit för det. Så att, Det är inte varje gång det händer i fotboll och hockey. Jag tyckte
det var fint, bra gjort i alla fall. Det håller jag ju definitivt med dig.
Så är det. Har du skaffat vaccinpass i hjälm?
Jajamän. Självklart.
Det var att komma in på arenan.
Precis. Ja, nej, det är klart. Där är jag i land. Har ni?
Jajamän.
Yes.
Vaccinerad och klar.
Vi är 100% alltså i Röglepodden.
Ja, det är vi. Men vi kan väl dröja 2 minuter kring gårdagens besked att SHL, Allsvenskan, Division 1 och SDHL, alla företag har gått tillsammans och gjort ett upprop för vaccinpass. Att man vill ha detta, vill kunna ställa det kravet på sina åskådare i höst och vinter. En passning till de som styr vårt samhälle. Återstår väl att se vart du tar vägen. Var står vi i detta? Vad tror ni? Vad tycker ni om det och vad tror ni att vi landar?
Linus, du kan ju få börja då. Jag är ju mest programledare, men jag kan ju tycka till jag också.
Det beror helt på såklart vilka svängar den här pandemin tar under hösten, tror jag. Om detta kommer att bli verklighet eller inte. Skulle det bli en väldigt negativ utveckling så tror jag att detta mycket väl kan bli någonting som kommer på arenorna. Att man får ta in mer publik men bara de som är vaccinerade. Men går det åt andra hållet och vaccinationsgraden stiger till de nivåerna som krävs, så tror jag att det snarare blir en kollektiv öppning inom några månader.
Jag tycker att det här är ganska, ganska komplicerat, för att någonstans måste det väl få ingå, tycker jag, i en varje individs beslutsprocess att bestämma sig för vill jag ta vaccin eller inte vaccin. Och samtidigt så är det ju lite motsägelsefullt, eftersom det behöver vara så att ska vi få ett slut på den här skiten så behöver ju i princip alla vaccinera sig. Så jag vet inte om jag ska titta med vilket öga jag ska titta med mot alla, för det, jag förstår båda sidor i det här. Det känns ju väldigt icke-hjälmskt att säga så, men det är inte helt självklart. Men vaccinpass känns ju ändå lätt för mig att säga som är fullvaccinerad för sig, men det känns ju ändå som att det skulle kunna vara en väg in i alltihopa, eller en väg ut ur hur man nu ska se det. Men samtidigt där också så blir det ju de som då har valt att inte vaccinera sig blir ju uteslutna, men det kanske är, om man uttrycker det så, med blippar, straffet man får ta för sin frihet att välja bort vaccin då. Jag vet inte.
Nej, men det är, på många sätt är det ju ett minfält, för det finns ju människor också som kanske inte har åkommor som gör att de inte vågar eller kan eller får vaccinera sig, till exempel. Ska de då exkluderas för att de har ju då inte gjort något aktivt val att inte ta vaccinet, till exempel? Det är en väldigt komplicerad fråga som det inte finns något enkelt svar på. Det är klart att jag tänker att de flesta som lyssnar och de som alla klubbar också bara säger, men kör vaccinpass så snabbt som möjligt så vi kan fylla hallarna och att allt blir som vanligt igen. Men det finns ju flera lager i detta och flera dimensioner.
Får jag vara hjälm denna veckan då?
Ja, absolut. Så många hjälm som möjligt välkomnar vi.
Min åsikt är tvärsäker. Ja, vaccinpass, ja tack, genast. Då, det är klart att det finns människor som är i den gränszonen som du sa, Linus. Men ska de utsätta sig för risken, vågar de gå till en arena då om man inte kan vaccinera sig? Jag tycker bara att, så tycker jag, att vi är någonstans varit i det här helvetet länge. Världens alla forskare och skarpaste hjärnor har tagit fram ett vaccin som liksom allihopa har hjälpts åt och ta, eller de många har hjälpts åt att ta för att få ett slut på detta. Vaccineringen har gått rättvist till. Det är inte så att det är rika människor som har fått vaccinera sig i Sverige. Och idrott på den här nivån, det är liksom inte bibliotek med någon slags som alla ska kunna gå in gratis på. Det är en betald form av underhållning. Jag tycker att de här klubbarna har kämpat länge liksom. Om man vill ställa det kravet på sina besökare att man vill kräva vaccin så tycker jag att man ska få göra det. Man kan inte begära att alla människor ska ta vaccin, men om man väljer att avstå det, då får man kanske välja att se matcherna. Då får man kanske välja att inte följa matcherna på plats också. Att man hamnar liksom på den sidan repet i det här sammanhanget. Så jag tycker att det är självklarhet faktiskt.
Ja, den argumentationen går ju inte att säga emot från mitt håll. Det är, ja, det kommer med vissa förpliktelser, eller hur man säger, att man inte får vara med på allting om man inte tar vaccinet. Och det är ju det som jag sa då, att det kanske är det straffet man får ta i så fall.
Ja.
Men det man har hört hela tiden är att det kommer att dröja väldigt länge innan, liksom, inom situationstecken, allt blir som vanligt igen. Det kommer väl en dag där allt blir som vanligt igen, men nu har vi ju en verklighet som vi lever i som är ett faktum. Det är så här det är, och då får man ju någonstans också utgå från de förutsättningarna som finns här och nu och sen anpassa sig. Så jag håller med dig också, Daniel, det du argumenterar och det du säger, det låter ju som en självklarhet, men det jag menar är att också frågan blir komplicerad eftersom det finns mycket politik i den och det finns, ja, ni vet, hade det varit enkelt så hade man ju säkert sagt redan nu att okej, okay, alltså från regerings- och myndighetshåll att okej, okay, nu alla som är vaccinerade, varsågod och gå in. Men det har inte kommit något sånt besked nu.
Oavsett vad vi tycker och tänker om det här, vad tror vi då? Tror vi att ett land som Sverige kommer att komma dit? Tror vi att de här klubbarna eller de här organisationerna kommer att få gehör för sitt krav eller önskemål?
Jag tror väl att de är nog en ganska liten, liksom, klart att de kan utöva viss påtryckning, men de är ju en liten bricka i ett mycket, mycket större spel. Det handlar väl om att hela landet är på väg. I många länder är det ju en självklarhet. Jag smsade för övrigt Don Tagnef innan de frågade hur det är i Schweiz. Vi pratade ju om att de har sålt 4000 biljetter. Han svarade att du måste ha, där är det så med vaccinpass. Du kommer inte in om du inte är vaccinerad. Så det är ju ett av många länder där man har tagit det här steget. Sverige brukar väl inte ta ledarflaggan i den typen av frågor alltid, kan man.
Nej, och ju längre tiden går så kommer opinionen att växa och det kommer att höjas allt fler röster för att det ska bli vaccinpass. Och det är väl ingen vild gissning att Sverige kommer att följa Schweiz. Och vi ser på engelska Premier League nu till exempel när den har dratt igång. Det är fullsatta arenor och folk står som packade silla. Vi har sett Danmark i fotbollen, samma sak. För att nämna ett par exempel bara. Så när folk ser de här bilderna och när folk ser att det är fortsatta restriktioner i Sverige, så det är klart att ge det några månader till och sen så kommer, om den här opinionen börjar så smått nu med vaccinpass, så kommer den att bara öka såklart.
Jag menar, när det är enda vägen mot någon form av liksom tryggt och säkert arrangemang där man faktiskt kan trycka på med folk, då känns det ju konstigt att inte ta den vägen. Annars blir ju hela samhället liksom på något vis gisslan för en liten minoritet som inte vill. Någonstans måste väl ändå sunt förnuft råda på något vis, och majoriteten och forskningen får visa vägen.
Ja, jag sållar mig till den skeptiska skalan, om det nu finns en sån. Jag är inte så säker på att det här kommer att gå igenom i Sverige ens med stark opinion. För är det någonting jag tycker att det har varit under hela den här tiden här, så är det inkonsekvent. Bara för att andra länder har gjort si och så har ju inte de som bestämmer eller vår ledande expertmyndighet följt opinionens tyckande någon gång, känns det som. Utan man kör sin linje, och skulle linjen vara att nej, vi ska inte ha någon vaccinpass whatsoever, så kommer inte det komma några vaccinpass för några ställen, tror jag. Så kan vi tycka vad vi vill, och Sverige kan tycka vad man vill. Jag tycker att det är lite som lotto. Man vet inte innan om man vinner. Man vet ofta att man förlorar. Jag tycker det är väldigt svårt att tro någonting överhuvudtaget i det här, vis av de erfarenheter som har varit Så att det är väl gott att folk skapar opinion, sen om det leder till någonting i slutändan. Ja, säger jag.
Ja, jag tror du har helt rätt, men inte heller långt ifrån, eller också långt ifrån säker på att det blir verklighet med vaccinpass. Men den som lever får se, vi får kanske anledning att återkomma i ärendet.
Känns så, va?
Ja, pandemin vill ju inte bli av med det här ämnet så länge pandemin är kvar.
Nej. Har vi några spaningar? Jag har en.
Nej, jag ligger låg. Jag hade min span. Hörde du det förra veckan, Linus, att jag spanade som Luleå som serievinnare?
Ja, han
noterar du det?
Han har fått köpa nytt porslin där hemma för att tappa kaffekuppen.
Blev du så arg?
Nej, han blev så chockad.
Ja, du frågar om jag noterade det, Hjelm. Ja, jag noterade det. Och jag lade
för du har inte sagt någonting än. Minnet.
Nej, jag ligger lågt. Jag ska plocka fram den godbiten när den behövs sen. Mm.
Men kommer ni ihåg vad jag tippade Luleå förra säsongen?
Nej, jag får sällan statistik.
Kommer ni ihåg hur det slutade?
Knappt.
Kommer ni ihåg vad ni sa under säsongen? Jag ska plocka fram det här. Men det gjorde ni inte. Det var jag som fick plocka fram det.
Ja, vi gläds med dig.
Lev inte det förgångna igen. Nu går vi vidare till spaningarna.
Ja. Och jag har en spaning som handlar om nutid.
Skönt.
Är ni intresserade av den interna Rögle-poängligan så här långt efter 5 spelade försäsongs-CHL-matcher?
Ja.
1. Adam Tambellini. 7 poäng. 6 plus 1. 6 mål, 1 assist på 5 matcher.
Rätt skapligt facit det.
Han har gjort mål i alla matcher utom den första. 2 i poängligan är Tyler Kelleher. 6 poäng, 2 plus 4. 3 i denna poängliga är faktiskt Ludvig Larsson. 2 mål, 3 assist, 5 poäng. Sen kommer Marco Kasper på 4 poäng, 2 plus 2. Och en liten slamkrypare som ni inte såg komma.
Mm-hmm. Jaha, Kristoffer Rifalk.
Nej, förlåt, nu glömde jag faktiskt Leon Bristedt på 5 poäng också. 1 plus 4, han är på samma poäng som Ludvig Larsson. Sen kommer Marco Kasper på 2 plus 2. Och en liten doldis som har samlat ihop 4 assister. Kör, Hjelm.
Nej, då får jag ta ner fingret. Jag tänkte gissa på Brady Ferguson, men han har ju faktiskt gjort mål, så det kan inte vara han.
Nej, det handlar om Lukas Ekeståhl Jonsson, som faktiskt har gjort poäng i de 3 sista matcherna. Varav 3 passningspoäng faktiskt i de här CHL-matcherna. Han har ju fått stå som point i den ena powerplay-uppställningen såklart, vilket har bidragit där. Även Ted Brithén har 4 poäng, 1 plus 3.
Och värt att notera, Rögle har fortfarande inte förlorat.
Nej, det är korrekt.
Det kan vara på sin plats att nämna det, för det är inte självklart under en försäsong att man går obesegrad. Nu är det 2 matcher kvar. Får se om de fortsätter den trenden eller inte. Linus då, ni har inte gått på samma spaning här nu, hoppas jag.
Nej, i den här Marco Kasper mini-hysterin så började jag fundera på Rögles truppbygge och vad de har för typ av lag. Att det är, man tänkte på Kalle Klang, ung målvakt, Samuel Johannesson, ung back till exempel. Och sen då Marco Kasper, Adam Eström med flera. Så jag ville kolla liksom hur ligger de till åldersmässigt jämfört med sina konkurrenter i SHL på truppen då. Så jag kollade det med hjälp av men den eminenta sajten eliteprospects.com.
Ja, den är ju inte vår, det kan vi ju konstatera.
Den är inte vår, men den är...
Har inte du gjort den, Hjelm? Lediga stunder.
Men jag hittade i alla fall ett intressant facit av detta då. Om vi börjar med att titta lite snabbt bara på förra säsongen kan vi säga att Rögle låg på 10:e plats gällande åldern i truppen. Man hade en snittålder då på 25,2 ungefär i truppen då. Om man tittar på den här säsongen hur Rögles trupp har utvecklats och hur de andra lagens trupp har utvecklats så har Rögle nu 24,7 i medelålder. Och med det facit innebär att de har yngst lag i SHL.
Yngst lag?
Ja, det, jag är inte så förvånad, för jag har hört det här faktiskt. Men det var bra att du tog fram de exakta siffrorna.
Och det är faktiskt så att jag ska inte tvinga och gissa, för det är ju naturligtvis väldigt, väldigt svårt. Men äldst lag har en nykomling, Timrå, som har alltså 27,5 i snittålder. Och sen följer Frölunda, Luleå, Oskarshamn, Brynäs. På alla där har 27 eller äldre.
Men och, vad har Växjö?
Växjö har 26,3 ungefär.
Och Rögle Fjol hade 25,
25,24 om du vill ha det exakta. Men om vi tittar nerifrån då bara kort, så som jag sa då, Rögle har yngst lag, och sen ovanför dem då i statistiken ligger Skellefteå, Örebro och sen då Växjö. Så Rögle, Skellefteå, Örebro har de yngsta trupperna just nu då. Det kommer ju säkert att trilla bort något lån hit och dit på unga spelare, precis som du gjorde med Timo Nickel idag från Rögle, men i denna stund så är det så det.
Varför sitter du och skrattar, Daniel?
Jag räknar ut vår medelålder i poddstudien.
Det beror ju på vilka som deltar.
Ja, men just nu. 41,0.
Den drar man ner, skönt.
Än så länge. Nej, men det är intressant. Så kommer en gammal gädda snart och drar ut medelåldern även i Rögle. Men det är intressant.
Jag vill inte spara den här spaningen just för att den är så föränderlig. Men det är faktiskt så att Rögle har bara tre spelare i truppen som är 30 år eller äldre. Vilka tre är det, Mattias Hjelm?
Mattias Sjögren.
Ja.
Nu måste vi se här.
Nej, det måste, kan du inte behöva betänketid på. Då blir det, då kommer fel ljudet direkt.
Ja, men jag hade ju rätt på Mattias Sjögren.
Ja, Ted Brutén och Mattias Sjögren och Dennis Everberg.
Nej, det är faktiskt fel.
Nej, Eva bara inte fyllt 30, förlåt. Jag ber om ursäkt.
Så otroligt skön sågning av mig, det kan du inte behöva betänketid. Dennis Everberg.
Nu sitter nog lyssnarna där hemma och skriker svaret. Det är ju som ni sa, Mattias Sjögren, Ted Brutén och Ryan McKiernan.
McKiernan borde jag ha tagit.
Dennis Everberg är 29 då.
Syret börjar gå ner.
Det här går inte att ta det ur. Jag tvekar ju i alla fall. Jag droppar ju inget namn tvärsäkert.
Det var lätt för mig att veta som hade facit, men så är det i alla fall.
Ja, vi skickar en ursäkt till Dennis Everberg. Kan ta dina brevbuvar, Linus.
Ja.
Vadå? Jag vill ha en ursäkt jag också. Du som sågade mig.
Ja, förlåt. Du får också en ursäkt igen.
Du är ursäktad.
Vi hade bara ett rätt var.
Men jag hann ju inte säga några fler namn innan jag blev total dissad för min tvekan.
Nej, men folk har ju mer att göra den här veckan än att lyssna på oss. Vi måste rappa oss ju. Snabba byten. Korta byten.
Nej, men det är klart, du har ju såklart inte räknat ut Växjös medelålder i fjol. Vad jag vill komma till är ju vad var medelåldern i Växjö och Rögle i fjol, de två finallagen, och de som tog guld och silver då följaktligen.
Växjö hade näst högst medelålder förra säsongen efter Oskarshamn. 27,39, och Rögle hade då låg på tionde plats som vi nämnde innan, 27,24.
Då går det ju inte att läsa ut någon slags trend på väldigt få, väldigt, väldigt litet underlag, att den snittåldern är lämplig för att gå till final och ta guld. Ja, man kan ju säga det utifrån Växjö, men jag vet inte vad man ska dra för slutsatser av det här.
Att statistik är kul, det kan vi väl enas om.
Om man undrar ju, vad har du gjort när du har varit borta? Nej, kolla på lite siffror.
Exakt.
Hjelm, du behöver ingen statistik för att bygga vem som ska vinna och åka ut i en revolverman.
Precis.
Bakom höften.
Jajamän.
Gott snack!
Är vi i mål?
Det tror jag.
Det är min fasta övertygelse.
Vad underbart. Hur kändes det här, Linus?
Det känns otroligt roligt, måste jag säga. Nu ser vi fram emot din rapportering nere från Schweiz och Tyskland igen. Och sen ett avsnitt även nästa vecka. Då är det premiärvecka.
Linus, du har varit borta så länge. Kommer du ihåg vem som är vår trogna sponsor och följeslagare i den här podden?
Jag kommer ihåg Vågen för Vågen, minns han.
Vågen Försäkringsbyrå. Vi skickar ett tack även ditåt.
Det gör vi, men det största tacket ska ni ha som lyssnar, för utan er är vi ingenting. Så tack till er för ännu en veckas avsnitt och på återhörande. Hej för nu.
Hej.
Hej.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.